Det här avsnittet är sponsrat igen nu av någonting väldigt, väldigt kul.
En från, låt. Från topp till tå sponsrat av In the Götto.
Ja.
Låten Götto av Mange Schmidt och Emma Järnfemma.
Och de kommer att besöka oss en liten sväng.
The Götto. Alltså det är så jävla bra. Alla kämpar nu om att vara mest ghetto.
Mm.
Och det är en kamp som...
Byt bara ut en bokstav.
Exakt, byt ut en bokstav. För det är en kamp som ingen kan vinna. Men när jag hör er låt, fan vad det känns bra.
Hittar bara... du till göttot?
Jag hittar lite till göttot genom er låt. Och det, jag antar att det var det som var meningen.
Alla, det finns ett götto överallt för alla.
Vad är ditt götto?
Mitt götto är så här, jag lägger mig på en, vad heter det, på Centralbadet. Mm. Där är mitt götto.
Ah.
Men det är inte för att jag är där, utan det är för att där är nyckeln till mitt inre götto.
Mm.
Låter det flummigt?
Nej,
det
inte
är
alls.
Flummigt.
Nej,
men ja, det är väldigt härligt att hitta dit. Bara släcka ögonen och sen så är jag vad jag vill.
Fan, det är väl ungefär, alltså badkar är också nyckel till, alltså varmt.
Grand och
varmt. Så du kanske inte har möjlighet till badkar eller någonting sådär, men bara skölj ansiktet lite varmt vatten så hittar du.
Ja,
så
faktum är, eller något annat varmt i ansiktet funkar också.
Varma saker i ansiktet kan vi komma överens om att då hamnar man i gödden.
Ja, kan ju.
Fan, Emma Järnfemma, vi kommer få höra, nu kommer släppa en massa låtar, jag känner det på mig.
När det mesta i livet är svart och vitt, när du är trött på allting och du måste ge, du behöver distans, balansen, chans, vem fick mot gött och du hamnar i trans.
Jävligt fet låt. Jag tyckte att det var ett bra låtkoncept sen jag hörde The Götto första gången. Att göra en pastisch på In the Ghetto. Så det gjorde de. Det blir jävligt bra faktiskt.
Ja, det är en skitnice sommarplåga kallas det väl. Men det är väl mer när det är en störig låt. Det här är liksom en sommar-icke-plåga, tänker jag att det kommer bli. Nu när podden släpps är det 1 juni. Och den släpptes igår. Så jag antar att man kan hitta den på Spotify.
Man kan nog hitta den på alla plattformar kända för mänskligheten sedan Napster.
Mm.
Så fan in och supporta den låten och hitta göttot i dig själv.
Och ni behöver inte heller leta längre än dit näsan räcker, för att i slutet av det här programmet så kommer vi spela låten.
Ja just det, vi har fått benäget tillstånd av Göro Music att spela hela låten i avsnittet. Så ni får den på köpet.
Fett! Nu börjar avsnittet.
Yay! Fan vad roligt, halv åtta hos mig, gänget, sitter raka i ryggen, glad i hågen, ADHD på partydroger i sin favoritfotölj och ska ta sig an följande två högintressanta psykedeliska saker.
Ja. Det här avsnittet kommer vi ta varsin drog. För att jag har inte testat den som du kommer prata om och du har inte testat den som jag kommer prata om.
Ah.
Vad kommer du prata om, Fred?
Jag ska prata om salvia.
Och då menar du inte kryddan?
Nej, jag menar inte kryddan. Jag menar en mexikansk, ett mexikanskt blad som är... Ja, det är det mest hallucinerna känt för mänskligheten i någonsin.
Det är så pass alltså.
Ja, det är så.
Det är sjukt.
Ja,
det vill inte säga lite.
Nej, fan, man har ju ändå varit ute på en del resor, om man säger så.
Mm.
Men den här resan är... Den är jävligt swift. Alltså, den är direkt. Den är skoningslös. Den bara... Ja, det är en riktigt omtumlande jävel alltså.
Ja.
Kanske den mest nästan en av de mest omtumnade jag någonsin har, jag har testat faktiskt.
Just det.
Vad ska du prata om?
Jag kommer prata om ayahuasca. Den här gamla shamanbrygden. DMT-baserad sörja som smakar skit, men som är och har använts som medicin. En spiritual medicine i ja, väldigt, väldigt länge. Och det har jag gjort 2 gånger. Och första gången var utanför Berlin en gång på ett så här retreat. Och andra gången var utanför Uppsala. Det populära tror jag är att åka liksom till Peru eller ja, såna sydamerikanska länder och göra det liksom under en rit med en sån här riktig shaman som har en sån här riktig trumma och sådär. Ganska många av de där av de ställena har ju blivit exploaterade av shamanturismen. Det känns som att det är liksom den absolut mest populära. Det är den mest intellektuella drogen man kan göra these days. Den är så intellektuell och liksom så spirituellt sofistikerad i sin branding. Så att det har lurat in den mest drogmotståndande människan liksom. Filter har gjort reportage om det här och liksom, det har ju skrivits i The Guardian och alla, ja men det är liksom
kulturtantsdrogen nummer ett. Den man, när man har tagit den, då ser man hur allting egentligen ser ut. Och precis. Så slutar man röka cigaretter. Det är det som händer direkt efter man har gjort det.
Just det, är därför du inte vill göra det riktigt än. För att du vill inte sluta röka weed. Du är övertygad om att den ska få dig att sluta röka weed. Jag har försökt att säga att det inte kommer hända. Mm. Att det inte är det som kommer hända. Men jag respekterar att du inte vill sluta röka weed riktigt än. Det ska du däremot göra i avsnitt 10, men det är en annan historia.
Då kanske man kan, man kan bara en grand finale. Så kanske man kan köra en ayahuasca avslutning liksom.
Måste jag testa salvia då?
Alltså för fan, det är så jävla det är så, jag önskar inte salvia till min värsta fiende.
Det är det jag har hört, alltså jag har aldrig hört någon som har sagt någonting bra om salvia. Så därför har jag liksom bara nej, alltså det har aldrig kommit min väg. Men jag har absolut inte varit nyfiken på att leta upp det.
Fatta vad sjukt, jag önskar inte min värsta fiende salvia. Och ändå har jag provat
flera gånger.
Ja, det är så jävla korkigt.
Ja, det är riktigt korkigt.
Ja, men alltså första gången som jag testade salvia, då, det brukar oftast vara för att någon polare har torskat för weed och vill behålla körkortet eller jobbet eller någonting sånt där. Och då tar de oftast till helt bestialiska metoder för att bli stekta liksom. Och det kan vara salvia, men oftast då spice eller så här, eller ketamin eller lustgas och så här, saker som inte syns liksom. Men den här gången i alla fall så var första gången jag fick en bong med salvia. Fattar ni? Som var alltså när man tar en sån riktigt jävla stabil bonghit på 1,5 liter liksom. Och håller i lungan tills. Och där blev det så här, jag satt i mitt kök.
Var det pulver? Förlåt att jag avbryter.
Ska vi se. Ja, det, alla såna där grejer ser lite likadana ut. Så här, det här är löv då. Eller originalet ska vara löv. Sen är jag övertygad om att många av de här grejerna är syntetiska liksom också. För när man köper dem i LA till exempel så är det så här, vill du ha 5 gånger styrkan? Vill du ha 10 gånger styrkan? Vill du ha 40? Alltså man kan köpa något som är upp till 100 gånger så starkt som originalet. Så man kan liksom aldrig riktigt vara säker vad det är man håller i.
Nej.
Alltså om det är något torka, om det är torkade blad som har blivit ett pulver eller om det är bara något syntetiskt skit som någon har droppat in någonting. Men i alla fall, när jag testade första gången, då satt jag i mitt kök i Malmö. Liksom då, ja men jag jobbade väl lite med liknande grejer. Så jag var väl inte, jag var skitkul att testa nya produkter och nya grejer. Det var en polare som hade torskat för weed och fick gå och pissa. Så jag köpte en salvi under tiden. Jag satt i köket, jag tog en bong hit. Och då ganska direkt så var det som att jag förflyttade mig till under vattnet liksom, med allt vad det innebär. Jag blev blöt som in i helvete. Och liksom Men jag var tvungen att börja hålla andan. Och de som satt runt omkring mig, de liksom tynade bort i trippen. De liksom, den har jag varit med många gånger, att det vittrar bort liksom. Som om du tänker dig en jättekraftig explosion, om man tar typ tryckvågen i slow motion liksom. Att det bara, att folk bara sipprade sönder liksom. Och då fattar man inte att det bara är där i då, utan då dör ju dina vänner. Det är det som händer framför dig. Dina fyra närmsta vänner dör också. Så du får bearbeta det då.
Samtidigt.
Under vatten. Så där var jag under vatten. Och bara så här, okej, fan, jag måste i alla fall överleva. Alltså jag måste i alla fall försöka överleva det här. Mm. Liksom, för nu finns inte de längre. De är bortsprängda liksom. Så då jag måste simma till ytan. Alltså jag måste simma till ytan. För om jag inte simmar till ytan, då kan jag inte få någon luft. Och jag är jävligt långt under vattnet. Jag bara så liksom, jag misstänkte att där är ytan. Så jag började simma mot ytan så snabbt jag kunde liksom så här. Och jag hade inte jättemycket luft kvar. Men jag bara, jag uppskattade att jag kunde ta mig till ytan med den luften jag hade. Så jag simmade och simmade och simmade. Mina kompisar var döda och jag simmade för mitt liv. Och sen precis liksom när luften skulle ta slut och jag skulle komma upp till ytan, då märkte jag liksom att jag hade simmat åt fel håll hela tiden. Att jag hade simmat djupare ner mot botten. Så när jag tittade åt andra hållet, då var det liksom så långt som jag hade simmat med all min luft plus där jag började. Så att jag visste nu också att jag skulle dö. Och alla mina kompisar var döda och jag var blöt. Och typ så här. Och där liksom, och där någonstans började jag lite, ja, men när jag lät lungorna fyllas av vatten och förbereda och accepterade det.
Ja.
Då någonstans, det var ju inte vatten som kom in i lungorna, det var ju luft liksom.
Ja.
För jag var ju inte under vattnet.
Nej.
Men hur man då ser ut i det här rummet framför ögonen på sina kompisar.
Ja. Alltså, ah, ja.
Det går ju liksom inte att jämföra med att stå MD'd på dansgolv.
För det är inte så, det är inte så som när man sover då, att du är så bortkopplad från kroppen så att liksom dina fysiska rörelser inte hänger med i det din hjärna tänker, utan du de facto chippar efter andan framför dina kompisars ögon så att det syns liksom.
Ja, jag chippar efter andan, simmar liksom, är helt, alltså du vet, det ser ju riktigt läskigt ut också för dem runt omkring om man får en om man får det liksom. Och så ser det ut när folk tar sig. Alltså om man ska snacka en dag som verkligen är läskig att titta på när någon rider igenom, förutom ibland lustgas kan vara
PCP, ganska, jag har kollat på en del äckliga PCP-videos, då blir folk jättevarma och så kastar de av sig alla kläderna och så går de runt nakna på stan och så får de så här styrkan av en riktigt mongolid person. Så det blir så här,
ja, det,
och så
det,
bara
det,
välter de bilar och grejer.
Ja, men det har jag har sett såna grejer också, men det är mer bara, alltså det här är ju mer som att någon blir, ja, men som att någon blir mongoloid. Inte bara för styrkan av en mongoloid. För alltså PCP, de har lite konstigt rörelsemönster och kan gå ut typ mitt i gatan helt nakna mitt i trafiken.
Alla ser ut som techno-viking typ.
Ja, men typ. Men det här är ju mer alltså att någon blir mongoloid till psyket liksom.
Mm.
Och låter som om de är kraftfullt utvecklingsstörda. Och liksom bara, alltså så här, verkligen.
Och då menar vi ju självklart inte en vanlig mongolid person utan vi menar mongolid på det sättet som man på 80-talet lärde sig att prata om mongolid.
Ja, jo, men exakt. Ja, det där är ju väldigt, väldigt missvisande. Det är väl som Walt Strindberg som införde mongoloid. Som om man kom från mongoloid så tyckte han att man såg mongoloid. Så det är dessutom väldigt rasistiskt. Så det ska vi sluta använda.
Ja, bara lägger en jättestor informationsskylt om att det är inte det vi menar.
Mm. Eller jag kommer nog inte sluta använda det.
Nej, jag kommer inte heller sluta använda det.
Men, alltså, men det, man kan ju vara väldigt medveten om att det inte är politiskt korrekt att säga det. Men i alla fall så. Liksom som någon med, vad säger man nu? Får man säga cerebral pares?
Man får inte säga CP, men vi säger ju CP. CP är ett jättebra ord.
Okej. Okay. Ja, men man blir helt
jävla CP.
Man blir helt jävla CP och det är väldigt skrämmande för folk runt omkring. Det, om, speciellt om det är första gången för dem också, då tror jag alla att man ska dö. Ja. Så det är det, folk tror att man håller på att dö i en överdos. Det är det som händer.
Liksom. Så jävla spännande det där du säger med att åka till ytan och sådär. För att jag har två nära polare som har gjort det och vars historia jag har hört flera gånger. Mm. Och båda de har berättat om att det hamnar, att hela trippen liksom handlar om att komma till ytan. I något av fallen så var det liksom att den åkte upp i någon sorts skorsten och bara uppåt. Mm. Och det handlade om att bara komma till en yta och det gick snabbare och snabbare och den här trippen bara accelererade typ. Så här, och sen så, och det var helt jävla förskräckligt. Och sen så kommer de till ytan liksom, av någonting. Och då infinner sig typ ett totalt lugn och ett stiltje. Mm. Och sen så är trippen slut typ.
Ja, nej men alltså fan, jag är helt säker på att det går att använda det här på mycket, mycket, mycket mer kontor. Alltså för att alltid när man känner sådär för en drog, så är det ju att man har tagit så jävla alldeles för mycket liksom. Ja. Och de, det är första gången man ser salvia så, och någon har köpt istället för weed då, alltså, förstår du? Mm. Alltså man bara tar en bong hit som om det var weed. Ja, visst. Så det är ju förmodligen för att nu, alltså det är väldigt många, eftersom det är den starkaste liksom. Det är det starkaste hallucinogena grejen som är känd för mänskligheten. Mm. Och när LSD påverkar massa olika receptorer liksom, så kör det här en receptor liksom. Den bara, okej, du, din lilla jävel, dig ska jag...
Så den kör, sönder.
Ja, men den hette någonting med kappareceptorn. Jag kollade lite på en film, för jag har inte haft någon aning om vad det är man har liksom... Och där också så här blir det ju rätt uppenbart att alla grejer rätt kontrollerade och inte som det finns bra svennen behöver info. Och så finns det någon sorts bipacksedel med det här. Så kan man förstå liksom.
Ja. Men det fanns ingen skolfolder om receptoreffekterna.
Det fanns inget halv borta hos mig på min tid.
Nej.
Så därför så blir man jävligt hög.
Jävla bra weed det här.
Ja, nej, men och då om de har liksom köpt någonting som är 40 gånger styrkan. Mm. Alltså, det här bladet då som indianerna liksom plockade i par för att det var någon rituell grej att man skulle ta två blad samtidigt typ så här, och gnugga i tandköttet och så här, för att bli fucked. Det är någonting som någon har suttit nu och bara säkert syntetiserat eller koncentrerat mycket som fan. Det är ju inte samma
och
grej
bara,
som...
Man kan röka det och så bara puff, går det så jävla ja, mycket exakt, snabbare. Medan en gammal indian med varsamhet gned det in i tandköttet.
Exakt, okay, exakt. Och fick liksom en liten... Ja, men det fick en light...
Förnimmelse grej, av andra exakt. Dimensioner. Och lite guidance av de högre andarna. Medan du bara...
Och de äldre i stammen. Medan så här, bara jag var äldst i stammen för alla andra hade dött. Så bara jag bara bong hit av den här skiten. Alltså, vilken indian som... Du, rada upp era tuffaste indianer. Och jag svär på allt att de hade fått psykos varenda en. Alltså det är inte meningen att... Liksom att man ska inta det på det där sättet.
Nej.
Det är bara inte det. Och, men det visste inte jag. Varken första eller andra gången.
Nej, jag hör det alltså. Men det där är väl som DMT och röka DMT versus att ta ayahuasca också. För DMT ska vi inte snacka om det här programmet. För det kan fylla ett helt eget program.
Mm.
Men ayahuasca, det är ju liksom en långsam variant av ett DMT-rus, fast det har helt andra effekter i och med att det går så långsamt.
Mm.
Så att för att man ska kunna ta det oralt, alltså man dricker det i den här såsen, så okej, okay, börja från början. Ayahuasca är alltså det man kallar en lian från början. Mm. Och sen så finns det massa olika varianter av ayahuasca. Det är liksom en växt som innehåller DMT, hög halt av DMT. Och sen så blandar man den med en MAO-hämmare. Så att kroppen kan ta upp det liksom och ta upp det långsamt när man intar det oralt. Mm. Så att det inte bryts ner så snabbt. Så att kroppen ska kunna försättas i en liksom, eller kroppen och själen och psyket. Det är liksom en spiritual medicine, säger de. Så att det ska kunna bli liksom en långsam resa, en upplevelse så. Mm. Som tar några timmar. När man röker DMT så går det så himla snabbt. Då är man bara in och ut ur en helt annan dimension. Och sen så när man kommer tillbaka så bara är det som att man har sovit fast man inte kommer riktigt ihåg vad som hände efter ett tag. Men ayahuascan är ju liksom då, det tar man till sig och så kommer man ihåg allt som har hänt och så är det liksom en läkande process. Mm. Och det, jage kan det heta också, till exempel. Så det finns massa olika ord för ayahuasca. Och ayahuasca är då liksom, det är typ en sammansättning av orden lian och spirit eller själ, om jag för mig rätt. Så det, när jag, första gången jag gjorde det, då var det i Tyskland. Och då var det av, det var såna jävla pseudoschamaner, alltså, som höll i det där retreatet. Typ, är det någonting som jag tror är den största varningen med allt som har med ayahuasca att göra, är att människor som providar ayahuasca väldigt lätt kan få för sig att de är fucking gud. Så att, och det här gäller ju absolut inte alla, utan andra gången jag var på ett sånt i Uppsala, då var det jättefina människor, alltså så här, riktigt vettiga, kloka, empatiska, kunniga och intuitiva människor som ledde ceremonin. Men den här första, då var det bara ett gäng jävla pajsare som hade testat ayahuasca många gånger själv och som bara sa, men jag ska också bli shaman. För att kortfattat så skulle jag säga att det skalar av liksom hela egot. Man får, man kommer närmare den upplevelsen av sin innersta kärna av sig själv, enligt hur jag upplever det liksom. Och där finns det ju bara kärlek. Så att även om man utsätts för jättejobbiga upplevelser, om man har trauman att bearbeta, så är det fortfarande liksom att trippen rappar ihop hela upplevelsen med att du faktiskt bara känner en väldigt, väldigt stark kärlek till dig själv, till ditt innersta väsen, och bara så här, men jag är faktiskt fantastisk liksom, vad jag än är, det här väsenet liksom. Och då är det ganska lätt, verkar det som, för folk att få för sig att de är gud liksom. Ja, så det hade de här fått för sig. Och det var liksom en gubbe, jag tror att han var så här någon tjock portugis typ, som hade teamat upp med någon liksom tjock spanjor. Två svettiga gubbar liksom, som hade en assistent, en liten ung kvinnlig assistent med sig, som liksom, de stod och hånglade under den här ceremonin. Jag vet inte hur gammal hon var, hon kanske var 16. Hon såg ut att vara 16 bast, förhoppningsvis så var hon över 18 liksom. Och han var kanske så här 50. Och hon var väl en vilsen själ som bara hade fått liksom dricka ayahuasca med honom och bara, wow, herregud typ. Och så var de ett par nu. Alltså allt var bara, det var bara så jävla grisig setting. Men sen så när det väl drog igång alltihopa så struntade man ju allt det där, för att det är en väldigt, väldigt intern resa. Så att jag skulle säga att det spelade faktiskt ingen roll att de var helt vidriga. Ja. Så för den frågan har jag ofta fått liksom, så här, men jag skulle vilja göra det på något fint ställe och så här. Ja, jo, men det är jättebra att göra det på ett fint ställe med bra människor, om det är så att man vet med sig att man är lite benägen och lätt gå med i en sekt.
Hade vi blivit instruerade att man behövde en shaman när man tog syre, så hade det funnits en shamankultur kring det också.
Exakt.
Det känns så jävla onödigt att just den delen av indiankulturen sprids till folk helt utan erfarenhet i generationer. Fattar du? Alltså att folk bara, Fattar du? Att liksom det där, om jag ska ha en shaman så ska det vara någon som bara, ah fan, det är fyra generationers indianer som har trippat på den här skiten. Och från början var fan, vi hade ingen aning, vi festade på skiten. Och sen satt vi oss ner och blundade och då märkte vi det var fett. Och sen nästa runda, och så vi har utformat det i 250 år nu. Man kan faktiskt hitta bra grejer om sig själv och så.
Ja.
Men om någon bara ska komma med sina liksom, ja, jag har tagit ayahuasca 20 gånger. Man behöver ta det typ 20 generationer för att man ska kunna komma till mig och säga att min första upplevelse inte är mer värd än din, liksom, än dina 20.
Ja.
Alltså det behövs en mycket större respekt för många typer av droger för att kunna vägleda folk i hur man får ut så mycket som möjligt.
Definitivt alltså. Och sen så i och med, eller liksom när man har rotat runt efter trollkarlar över hela världen liksom, så
ni har med hobbyschaman.
Exakt.
Så har man hittat jävligt många bra.
Alltså det finns också ju så jävla många bra. Det finns ju verkligen människor som kan se dina energier och som kan liksom ja, med sin inre vision bara hitta typ på riktigt vart dina traumaknutar sitter och hjälpa och vifta bort dem med, om det var nu är någon hartass eller någon fjäder eller sådär liksom. Men de flesta med hartassar och fjädrar kan ju inte vifta bort trauman med dem liksom.
Nice.
Så att, för det drar ju till sig så jävla många som bara vill jättegärna vara trollkarlar men som inte har den förmågan liksom. Så att det blir väldigt mycket.
Jag skulle vilja se shaman efter shaman bryta ihop när de försöker trassla upp den här traumaknuten. Nu tror jag säkert att alla tror det, men jag tror det är dött lopp. Jag hade gärna velat testa, men jag kan vara lite shamanskeptisk, eller inte, nej, jag är inte shamanskeptisk, men jag är lite för hjärntvättad av vetenskapskulturen.
Oh.
För att kunna hänge mig helt åt det spirituella.
Mm.
Men inte för den sakens skull att jag inte tror på det. Och jag tror definitivt på det för många människor. Och jag har sett en del grejer som är sjuka som jag inte riktigt kan förklara.
Mm.
Men sen har jag sett också jävligt mycket behind the scenes grejer på YouTube som förklarar exakt alltså det här med cold reading och det här hur man manipulerar folk och tar kraftigt betalt genom att få dem att, ja, men allt från prata till döda till att lösa deras traumaknutor.
Mm.
Så jag har sett så jävla mycket humbug från andra hållet och jag har sett så jävla mycket magiska grejer som jag inte kan förklara.
Ah.
Så jag har ganska stor respekt för båda sidorna liksom.
Ja. Nej, men jag med, alltså exakt samma här. Mm. Jag har sett riktig magi som är riktig magi, och sen så har jag sett folk som har lärt sig mönster och blivit riktigt skickliga på att få det att se ut som magi, och sen så har jag träffat folk som bara väldigt gärna vill vara magiker, som inte ens är det.
Mm.
Men som ändå på något jävla vänster lyckas få en liten grupp av sektbenägna människor att tro på det.
Mm.
Och så blir det bara, du vet, och de sprider ju det sämsta ryktet för alla som faktiskt är skillade på riktigt.
Har du sett riktig magi med dina egna ögon? Ja. Bara till samma rum som riktig magi?
Absolut.
Okay.
Men så många gånger så att jag inte ens tycker att det är magi längre.
Mm.
Alltså jag har sett healing hända, jag har sett folk bli botade från shit på sjuka sätt liksom och sådär.
Mm. Nej, jag har aldrig sett det på riktigt, jag har bara sett det på YouTube.
Ja, och det är svårt då. Och tro på det.
Ja, nej men, och sen så liksom, jag skulle vilja se ett riktigt, alltså jag skulle vilja se ett mirakel, inte något sånt halvmirakel. Mm. utan jag skulle verkligen vilja se ett ordentligt mirakel. Och det förklaras jätteofta om olika mirakel, så jag skulle vilja se ett mirakel med egna ögon som inte råkar vara att det inte fanns ett ord för att simma på hebreiska, så helt plötsligt gick Jesus på vatten bara för att ingen hade simmat förut och sådana saker. Nej, men förstår du vad jag menar? Och det, alltså, gång efter gång så får jag mina mirakel sönderslagna.
Mm.
när jag väl började forska lite. Och det låter nästan mer troligt i min hjärna att det är så än att Jesus gick på. Han var ju bara, ja, men han var bara en helt okej trollkarl som hade lärt sig några tricks i Fjärran Östern som inte fanns riktigt i Betlehem på den tiden.
Ja.
Så han hade bara en lite mer cool trollerilåda och lite språkförbistring på sin sida.
Och så som han skarvar ibland, det är klart det lät ballare om han gick på vattnet. Det, och så säga, lost in translation, vet, så är det klart att han väljer den ballare tolkningen.
När du ser någon simma första gången och du har aldrig sett det och det finns inget ord för det.
Titta på folk som ser snö för första gången på YouTube. Nivån av mirakel kan ju vara olika. Alltså en sak som många skulle fortfarande klassa som ett mirakel som inte har upplevt det själva är ju till exempel det här med hjärnans kraft över kroppen liksom. Och healing generellt. Och om man själv, för att jag under den här ayahuasca, den första ayahuasca-trippen jag tog, så tyckte jag att det var en av de fetaste grejerna jag fick med mig. Jag var inte där för att liksom reda upp grova traumaknutar, för att jag tycker att reda upp traumaknutar är liksom det roligaste som finns. Så det har jag gjort hela mitt liv liksom. Det är därför jag gillar psykedelia överhuvudtaget. Jag tycker att det är så jävla intressant, så att jag har tyvärr inte så jävla mycket kvar och liksom nysta i till min stora glädje, men också min stora sorg, för det är skitkul att bearbeta saker. Men så jag och min polare drog dit bara för att vi tyckte att det var såhär, en ny grej som vi ville uppleva liksom. Och då var det, då fick man ju med sig liksom de lite lättsammare bitarna av det. De folk runt omkring oss stod ju liksom och bara så här, alltså skakade ut sina innersta demoner. Men min var en walk in the park liksom. Och då fick jag till exempel uppleva att alla mina sinnen stängdes ner. Och min tanke och min energi fokuserades på en gammal skada, en gammal fotskada. Jag hade varit på Fusion året innan och gått 4 dygn i sträck i ett par dåliga nedgådda Converse-dojer och skadat foten så den milda grad att jag kunde skylla på det med anledning när jag inte ville jogga på ett helt år. Jag kunde faktiskt inte jogga liksom, på ett helt år. Så då så fokuserades energin dit och alla sinnen försvann. Det var liksom som ett så här, testbilden beep. Och jag förstod att så här, kroppen bara fokuserade på att läka den fotskadan. Och sen så kom sinnena tillbaka efter ett tag och jag bara, jag tror fan att jag healade min egen fot liksom. Och då tänkte jag så här, jag bara, det här måste jag ju berätta för min polare imorgon liksom, när det här är över. Hur fan ska jag kunna bevisa det? Och då kom jag på att jag hade haft en så här, jag hade en så här äcklig vagel på ögonfransen liksom, på ögat. Och jag tänkte, ja men den kan jag också hila bort. Och då fokuserade jag på den och då försvann sinnena igen, fast mycket mindre, för att det var en mycket mindre skada så att säga. Och sen så kom sinnena tillbaka efter ett tag och då tänkte jag så här, ja men jag kommer ju se imorgon om det här, om den är läkt liksom. Och det var den, och jag hade aldrig ont i foten igen efter det här. Så att just den här upplevelsen, den här väldigt starka och väldigt, väldigt tydliga upplevelsen av att min hjärna och min egen energi och mitt eget fokus gick in i min fysiska kropp och läkte den liksom. Det var en väldigt tydlig och fet upplevelse. Och jag vet ju...
Fokus, pokus.
Nej men så här, och jag vet, alltså, om jag kan göra det med mig själv så... är inte steget skitlångt från att någon annan skulle kunna göra det med mig också. För att energi läcker ju ut ur kroppen liksom, på ett sätt. Jag har varit med om att folk har lagt händerna på skador liksom, och det har blivit asvarmt och sen så har skadan varit borta. Och det funkar så om man är tillräckligt bra på att rikta energi liksom, av den läkande kraften. Och... ja, så därför, och det är ju, det skulle ju vissa, eller det är väldigt många som tycker att det är, att tycker att det är skitsnack, men det går inte att tycka att det är skitsnack när man har upplevt det. Då är det bara någonting som kan hända helt enkelt, och det där kan hända.
För jag har fått så här, bara, ja men jag har fått bygga upp lite olika så här, ja men bara så här, okej, hur fan, du måste ju ha en kompass för när du tycker det är ett så här, ja, men jag har funderat mycket över mirakel. Hur bevisar jag ett mirakel? Så här, ja, jag hör vad du säger. Jag hör helt klart vad du säger och jag tror på det du säger. Men Så då, ja, men ni har hört en massa såna grejer bara. Ja, men hörde du att Clint Eastwood bara sköt upp en cig, bara någon bara frågade, are you really as cool as they tell us? Så satt de med ett cigarettpaket i bröstfickan, bara tog han en cig såhär, fångade i munnen, bara you tell me. Och jag bara, ja, men helt klart mirakel att han klarade det en gång. Helt klart mirakel. Och hört massa, ja, men såna här små grejer. Så då bara, men hur fan, okej, okay. Så började jag kolla det liksom, såhär. Så fanns det inte på YouTube. Så där någonstans började jag så här, finns det inte en film som gör att jag tror på det, så kommer jag aldrig att tro på det.
Nej.
Om inte någon kan visa mig, ja, men en trestegsvideo när någonting händer. Alltså om någon har ett sår då som de kan hela eller någonting sånt där. Då skulle jag gärna vilja bara i alla fall, så lär ju det ha hänt med jättemycket människor. Visa mig då en bara video när det händer. Ja. Så kan jag börja där. Och sen så kan jag liksom söka mig djupare där. Men gång på gång när folk ska visa såna här grejer på videos, så kommer det alltid en video efter. Bara fucking bluff, så här gör de.
Ja.
Så tror jag mycket mer på bluffavslöjningsvideon. För de förklarar så väl hur det går till. Liksom. Har jag berättat om Gambia Jesus? Ja, men en man i alla fall som kom med sin bil i Banjul så, och körde ner Adama. Och det var liksom så tusentals barn runt bilen, eller tusentals, hundratals. Han kom bara och körde långsamt och man fattade att det var något sjukt liksom. Så jag gick ut i vägen, jag vet inte fan varför, men jag bara ställde mig framför bilen och stannade i bilen. Så hoppade han ut och han bara, are you sick? Och jag sa, yeah. Han bara, yeah, I can help you. Så här, come to my house tomorrow, bla bla bla. Så gick jag och pratade med en norrman, gambian också, och bara frågade vem det var och vad som hände där. Och han bara, alltså jag är typ så här, nu är jag liksom mer västerländsk i mitt tänk än jag föddes här liksom, allting sånt där. Men den här snubben i alla fall har gjort saker som jag inte kan förklara liksom. Alltså han kan grejer som jag inte kan förklara. Jag vet inte om det är att man hjälper sig själv eller han har inte fått någon så lam att gå eller något sånt där. Men rätt sjuka grejer har han gjort med sina händer liksom. Så då fattar man ju att folk kan på något sätt rikta någon energi.
Mm.
För annars är det ju så jävla bra PR. Alltså, annars är det ju någon som är skitbra på att kvacksalva liksom.
Ja.
Det känns så svårt att liksom så många kvacksalvarhistorier samgår. Det är ungefär som om någon säger så här, Michael Jackson har knullat med barn. Så bara, skulle inte tro det. Och så bara säger någon det 20 gånger. Och så bara, fan, han kanske, alltså det kanske, när någon säger någonting oberoende av varandra så många gånger, bara, du, den där snubben röker crack. Men nej, jag skulle för fan aldrig, bara, du, han är crackhead. Säger någon det 50, då är han förmodligen crackhead. Så om någon säger att någon kan göra det, och det är 100 personer som konfirmerar det runt omkring, då är det någonting.
Och man vet ju aldrig, ibland så startar ju saker med att folk bara gillar att tro på magiska saker. Och sen så gillar folk att tro på sin kompis. Och så bara bla 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 bla. Så att liksom sådana saker kan ju starta också. Men just de självupplevda sakerna är ju de man verkligen kan bygga sin egen verklighet utifrån. Mm. Liksom. Jag vet ju att det där hände mig liksom.
I för sig satt jag nu och sa för 4 meningar sedan att Jesus bara var en trollkonstnär som hade lärt sig lite saker som inte riktigt fanns på den marknaden. Och därför så blev folk imponerade. Kan ju också vara så att Gambia Jesus har lärt sig lite tricks annanstans.
Absolut,
och tagit med sig
absolut
hem till Gambia och sen bara liksom trolla bort en cig bakom någon så ära. Det kan ju vara liksom att man har lärt sig läkekonst från en kultur som den kontinenten egentligen inte är beredd på liksom.
Framförallt läkekonst via tankekraft liksom. Eller känsla. Mm. Eller liksom inkoppling i det egna väsenet. Alltså man kan laga sig själv liksom.
Mm.
Och så funkar det. Och sen så gäller det bara att lära sig att tappa in på de frekvenserna liksom.
Men är inte det egentligen bara samma som att vara glad, att hela sig själv, alltså att bara vara glad liksom?
Alltså det är ju absolut en, ett verktyg i att hela sig själv, att vara glad. Är man ledsen så skickas det ju ut massa ledsen grejer i kroppen, och så får man cancer och så dör man liksom. Så att man kan ju tänka sig till alltihopa. Det är ju bara, det är bara väldigt, alltså tankekraft är ju väldigt, väldigt svårt. Det är ju det att, att vi, alltså vi kan inte ens, du kan inte ens fokusera dig tillräckligt för att inte svara i telefon och sen bara försvinna ut och, och ja, du vet. Så det är väl det svåraste som finns. Men meditation och så gör ju att man blir mycket bättre på att fokusera sin tanke. Men jag tänker till exempel på det som folk som pratar om, som, om saker som att det vore mirakel, och så händer de ändå, till exempel genom ayahuasca liksom. Att det kan läka människor på så jävla många sätt, och folk kan komma till insikter med saker som de har gömt djupt in i sig själva, så djupt så att de inte ens kommer ihåg det liksom. På det där retreatet som jag var på, så var det en kvinna som liksom hade, hon hade kommit på att, eller hon hade varit deprimerad hela sitt liv, och hon kunde liksom inte säga nej till folk. Och sen så, och hon var en jätteglad och fin tjej, kvinna, liksom vid första anblick och sådär. Men hon dolde en väldigt djup sorg. Och under,
vad var det för sorg?
Under retreatet så kom hon på, liksom under trippen så kunde hon rota fram i då ett gammalt, gammalt minne, att hon hade blivit antastad av sin favoritperson i hela sitt liv, sin morfar liksom, när hon var liten, mellan så här, 2 och 4 års ålder eller någonting sånt.
Sånt där tycker jag är så jävla, alltså det är så jävla läskigt tycker jag.
Och det låg så djupt så att hon inte kom ihåg det här liksom. Och hon hade förnekat det för sig själv i hela sitt liv. Fast, och det intressanta är ju dels att så här, minnet sitter kvar någonstans i hela väsenet som en julgran. Och att genom den här brygden så kunde hon rota fram det här minnet igen. Och var tvungen att fejsa det liksom. Och bearbeta ut det. Och dra det upp till ytan. Och liksom dra upp problemet med roten.
Har du hört talas om svenska schamaner? Som kallas psykologer. Som har dratt fram sådana minnen ur folk som inte finns. Liksom. Med hjälp av liksom så här, tekniker som man idag inte använder. Liksom. Vissa KBT-tekniker som man verkligen inte använder.
Absolut.
Och så har de liksom pajat många, många människors liv. Och så. Så bara funderar jag då hur vet man att man kan lita på sitt eget minne när man är i det tillståndet liksom, när det många gånger har visat sig, ja, men med...
Jag tror att en ganska bra början är att det kommer inifrån en själv och inte från någon annan som råkar plantera, ja, ah, skulle det kunna vara så att du skulle det kunna, alltså du vet så liksom. Och det är svårt att förklara om man inte har varit med om det, men jag tycker att den självupplevda känslan av när man bara säger, uff, ja just det, alltså det kom en sanning inifrån mig själv, alltså så här, jag, det här minns jag liksom. Jag minns den här känslan typ, och den här känslan har suttit djupt inne och skadat liksom. Och den måste bort. Det som ayahuasca gör är ju, det fiffiga med det är ju att det får ju med hela känslan. Jag har tjatat om det här 1000 gånger, men liksom att det finns olika nivåer av hela väsenet där känslokroppen är en, liksom en, den lever sitt eget liv liksom. Det är inte tanken, det var inte så att hon fattade att det här hade hänt, utan hon fick återuppleva att det hade hänt med hela känslan. Och om du bara fattar att det har hänt så kan du intellektualisera det och bara, ah, ja okej, okay, ja, bla bla bla. Men du får ju fortfarande inte ur känslan liksom.
Första gången jag var på Cult Cosmic, då tog jag någonting som var lite okontrollerat för mig. Någon sorts 2CB, jag har aldrig testat innan. Och jag kände att det var så starkt, så jag ville inte utsätta min omgivning för, men jag är väldigt bra på att, jag är rutinerad. Så jag bara, jag vet att jag kommer överleva och att allting kommer bli skitbra. Men det kan bli, det är något annat. Helt enkelt. I took too much, man. Så jag bara travade ut i skogen liksom. Jag slängde iväg min mobil liksom långt ut i skogen, för jag ville inte att det skulle komma dit folk. Och ja, men jag ville bara vara helt själv och bara rida ut den där grejen. Det var lugnt liksom. Och där Någon gång så vaknade jag mitt i trippen av en känsla av att jag hade blivit våldtagen. Så här, och det tog ett tag och lite hjälp av en kompis att konceptualisera att det bara var en
att det var en trip
liksom. Men det var en väldigt tydlig bild med en specifik person inblandad. Och jag var helt förstörd när jag kom tillbaka liksom. En av de få gångerna jag verkligen, du vet, sneat. Men eftersom den personen då som skulle ha gjort det mot mig inte var i närheten av mig överhuvudtaget och inte ens var där, så kunde jag med min intelligens förstå att det inte hade hänt. Men om den personen hade varit där, eller om det hade varit en person som hade varit död sedan lång tid tillbaka, så hade jag nog aldrig kunnat konceptualisera den tanken. Då hade jag kanske trott det.
Jag skulle säga att det är den största skillnaden som jag har upplevt mellan ayahuasca och alla andra psykedeliska droger. Mm. Även med syra så har jag ju liksom, även om jag själv aldrig har snea på syra, så har jag ju sett människor som bara, du vet, psykosaktigt har fått för sig andra saker. Att de hjärnspökena och liksom, där är den stora skillnaden mellan ayahuasca och alla andra psykedeliska droger. Att jag tror inte, jag kan inte riktigt se att den är missvisande på något annat sätt än att man kanske kan få bli slightly megalomanisk efteråt liksom, för att man upplever självkärlek så mycket. Men jag skulle säga att det är en målsökande missil, ayahuascan, som hittar det som finns i kroppen eller i systemet eller i själen eller liksom vad det än är. Liksom. Jag skulle inte säga att den ljuger för dig. Liksom. Medan syra har jag sett ljuga för väldigt många människor. Liksom. Där får man inte riktigt någon guidning. Det är så här, har du ett stabilt psyke och glada tankar innan, då kommer det gå alla tiders liksom.
Men har du en Charles Manson i rummet, då slutar det med att du mördar Sharon Tate, ja, men Roman Polanskis fru.
Det behöver inte gå bra liksom.
Nej.
Och 2CB är ju också jättekonstigt. Och liksom, jag har käkat massa olika konstiga sorter svampar där man bara såhär, okej, nu får jag verkligen, verkligen fokusera på att inte tro att den där båten som är där ute är en snutbåt som vill mig ont liksom. Alltså sådana saker. Jag fick inga sådana vibbar över. Jag har inte fått några sådana vibbar av ayahuasca. Och den här kvinnan som jag pratade om, hon berättade i den här gruppen då som vi satt i och delgav våra upplevelser efteråt, hon berättade att så här, hon hade fått indikationer på det här under hela sin tonårstid. Hon kom på att liksom, men hennes syrra har ju sagt det här till henne liksom, och återupprepade gånger, och hon blev hjälpt av det här och liksom, hon kände sig extremt lättad efteråt och liksom, och det här är ju en sån här bearbetningsgrej. Många gör det här många gånger för att liksom skala av problemen och liksom rycka upp dem med roten, och det kan ta många gånger liksom och göra den processen för att det sitter så entangled. Och även liksom folk med det här är ingenting jag hört någon polare berätta, men jag har ju läst massa om det på nätet och kollat på massa videos och liksom hur människor med beroendeproblematik också har liksom upplevt att någon har liksom kommit, och det är ju alla upplever det olika, och hur man metaforiskt får den trippen upplevd liksom är ju olika. Men att man har blivit upplyft och typ någon upplevde att det kom liksom så här varelser som öppnade upp magen och bara liksom rensade ur all liksom svart sörja som låg där i liksom, och sen efteråt så var det mycket lättare att komma över beroendesjukdomen man led av och sådana saker liksom. Så att det finns helt sinnessjukt många mirakulösa historier, vilket innebär att det inte är ett mirakel. Det är bara en annan del av hur livet kan funka och hur verkligheten också ser ut.
Nej, jag det är jävligt många som har blivit hjälpta med det, och man kan inte riktigt bortse från det miraklet.
Nej.
Sen så vilka små byggstenar som leder fram till det, det är egentligen irrelevant, och vad som är sant av de byggstenarna, så länge man i slutändan är en helare människa. Så jag är säkert den här, den skarvar ju lite, säkert lite som det vill för att det ska bli bra för dig. Så man är väl sin egen lilla psykolog egentligen på något sätt. Ja. Och får bara se till att man inte har en keff shaman liksom, för då kan det gå riktigt riktigt illa, för jag har sett de här värsta formerna av healing när någon går runt och smyghealar dig liksom. Förstår du?
Ja. Äckligt, så. Alltså äckligt. Så jävla äckligt och obehagligt med såna här självutnämnda fucking jävla pseudogurus. Alltså det är det äckligaste jag vet.
Jo, nej, men, och jag har sett liksom en familj bli splittrad precis som av crack, av healing och sånt där. Att det liksom, ja, men det är exakt så som du säger. Det kom in och såna,
la, la, la.
Ja, men det kom in någon som har varit i Indien och läst 3-4 böcker och bara lurat på någon brud att liksom det här är vägen fram. Med religiös övertygelse. Och sen så där börjar ju liksom ett familjetrauma som tar som tar ett långt tid. Så det kan ju vara alltså, spiritualitet kan vara också som en riktigt ondskefull kraft också liksom.
Det verkar ju som att det är ganska få människor som lyckas hantera den framgång man ganska snabbt kan nå som spirituell coach eller ledare. Och bara lyckas stanna och agera utifrån hjärtat och bara fortsätta på pathen och göra det bäst, det som är bäst för alla andra runt omkring liksom. Det är väldigt många som verkar få sitt ego så pass matat så att man bara, men jag är nog faktiskt lite halvgud ändå. Och sen så, och finns det minsta lilla tillstymmelse till ego i en person som sysslar med sådana saker, så blir det ju bara fucking geggigt. Väldigt, väldigt snabbt. Och det blir inte för andras bästa. Och det blir ytterligare en liten sekt av alla miljontals små, små sekter som finns runt om på hela jordklotet liksom.
Där måste man vara jävligt försiktig liksom.
För att folk besitter feta skills liksom. Det finns många som kan läsa tankar, det finns många som kan hila, det finns många som kan göra jävligt feta saker. Och jag tycker att det är skitintressant att besöka alla de här olika formerna av superpowers.
Jag har aldrig sett någon som healar något.
Jag har sett det och det är svincoolt. Men liksom att stanna, jag tror att alltså mitt tips om man diggar sånt, så är det att söka sig vidare och bara kolla på massa olika sådana.
Vet jag hur man leder en stor grupp av sökare. Eller så här, ofrivilligt bli en någon som ska visa en stor grupp sökare hur olika saker går till. Och har även sett många andra som försöker leda en stor grupp sökare till att bli jag vet inte, hitta sig själva låter så jävla högtravande också.
Ja, men det är väl det som är.
Jo, men det är det. Men
eller
det
har, hitta något bara.
Jo, men det är av någon anledning så när man, de flesta som hjälper någon annan att hitta sig själva hittar ofta väldigt mycket pengar på vägen. Ja. Och det är där jag kan avslöja vad, för det är samma sak med musik liksom. Alltså till slut så ser man sig själv som en demigod, även om man bara spelade från början, speciellt inom rappen liksom, folk tappar bort sig själva till höger och vänster direkt liksom. Men så länge folk gör det för kulturen, och det märks ju väldigt tydligt. Nu pratar jag bara utifrån från mig själv, för alla gör sina prioriteringar och gillar olika saker. Men jag gillar musik, och jag gillar att förstärka musik så mycket som möjligt, och det är fokuset för hela mitt liv. Det enda som jag kan visa någon hur man faktiskt tar sig till ett annat ställe som är nice liksom. Men där är det väldigt många som switchar fokus mitt i. Att, ja, men du vet, paraplyet. Paraplyet.
Ja, det var pengar först. Nej, det var musik först, men nu är det helt plötsligt pengar. Och ego.
Det kan lätt bli så. Ja, där är väl bara de som gör det för kulturen. Jag fuckar mig hela vägen. Ni som gör det för kärnan av det som ni tyckte var roligt från början. jag fuckar med det. Och jag kan nog göra det till och med om det är pengar liksom. Mm. Om det är någon som är ärlig med att det är det de håller på med. Som en guru eller en healer eller en shaman tjänar jävligt mycket pengar på sin verksamhet, så kan det vara, det kan vara en, eller tjäna mycket pengar, det, man kan tjäna mycket pengar också för att göra sitt mål ännu större. Det är inget problem liksom.
Nej.
Men det var ju när kristendomen började med sina avlatsbrev liksom, att man kunde köpa förlåtelse från kyrkan. Nej, men
då, den är så jävla list.
då fattar du, så här, bara, för 10 000 så kommer Gud att förlåta dig. Vad ska inte han alltid förlåta mig? Ja, men för 10 000 kommer...
Så kommer du stå före i kön till förlåtelse.
så när det börjar dyka in avlatsbrev i allt sånt här, då kan man vara lite på sin vakt. Till exempel då läkemedelsindustrin kör ju mycket avlatsbrev liksom, och sådär. Då kan man vara på sin vakt. De gör, läkemedelsindustrin gör inte det för kulturen längre.
Längre.
Nej, vadå, häxor var väl liksom läkemedelsindustrin as we knew it. Men så,
jag tänker att det inte riktigt kallades industri då.
Nej, men okej. Okay, men om nu en industri absolut. Bara syns som en...
Läkekonsten
var väl där. Men gubbarna tyckte det var skitjobbigt. Att det kom några jävla horor och skulle plocka växter ut i skogen liksom. Och det bara gick mycket bättre för dem liksom. Uh-huh. Alltså, de blev ju svinare. De brände ju de här liksom.
Rockefeller hade en fet idé liksom. Vadå? Måste ni göra det så jävla komplext? Vadå ett helt system? Vi kör en sjukdom och så ett botemedel. Det är mycket lättare att sälja ett botemedel liksom. Och så här, allt det där andra jävla lullullet som inte jag riktigt förstår mig på, men som häxorna verkar fatta liksom. Skit i det, vi smutskastar det. Det blir jättebra om vi bara smutskastar det, så att folk börjar prata skit om det som att det är liksom humbug och sådär. Då blir det jävligt mycket lättare att sälja den här tydliga idén med en sjukdom och en medicin.
Men sen, eftersom häxen aldrig fick organisera sig, så var det ju en del humbug också. Alltså, jag har blivit utsatt för häxhumbug liksom, i min barndom. Hur man ska bota vissa saker. Och så har man inte... Ja, det finns ingen häxencyklopedi som är online.
Nej.
Så att häxor har kunnat jämföra sina erfarenheter och göra det bästa av det. Det finns ingen akademi liksom. Utan häxorna har varit splittrade sen de varit brända. Så därför så har det liksom... Kan man inte organisera sig, så kan man inte jämföra erfarenheter och därefter få ut det bästa resultatet. Utan man bara blir så här splittrade krafter med liksom goda gissningar.
Ja.
Liksom.
Och så har ju alla sina olika skills liksom. Folk som jobbar lite mer intuitivt med läkekonst, då är det så här, den ena är bra på ett väldigt, väldigt snävt sätt liksom, och den andra är bra på ett helt annat sätt. Och sen så kommer in en tredje som inte är bra överhuvudtaget, men som säger att den är bra. Och så går det inte att veta vad som är vad. Och sen så är det ganska hög risk att bli lurad liksom, om man inte har hittat rätt häxa.
Men fan, i en idealvärld så hade jag fått använda kortison när jag var liten.
Ja.
Det hade hjälpt mig mycket. Eller så hade det inte hjälpt mig. Det var kanske då man lärde sig att man... man kanske lärde sig skit av det också. Förmodligen gjorde det en del av vad man är nu. Liksom.
Mm.
Att
det kliade på hela kroppen i 10 år.
Ja, men jag vet inte. Men i den bästa av världen så kanske man hade haft en spirituell väg och en vetenskaplig väg. Där inget var underkastat de andra, utan man fattar att det är två helt olika sätt att hela en människa liksom.
Eller i alla fall hittills liksom, att vetenskapen inte har kommit så långt så att det går att liksom går att sammanföra dem liksom. Det går inte att bevisa allting som existerar och som händer vetenskapligt än så länge.
Nej.
Så det är väl bara att vi sitter och längtar tills den dagen då det händer.
Nej, vi är väl en stor del av det skulle jag säga. Alltså den första växten som kommer vara skittrist för läkemedelsindustrin när den slår igenom är ju cannabis liksom. Som i princip helt lindrar stress, som gör att man liksom, ja, men man kan koppla bort mycket sånt som gör att man känner sig liksom Ja, men man kan koppla av i vilka situationer som helst. Och sen så har det inte forskats tillräckligt mycket på cannabis. Men den lilla forskningen som har gjort har ju fått lite för goda resultat på allting. Liksom.
Ja.
Allt från nervsjukdomar till liksom cancer till ja, men många grejer som blir antingen lättare att hantera eller som helt tar bort symptom från vissa Parkinson-grenar. Liksom. Alltså du vet, folk slutar skaka. Folk som har skakat i 5 år så att de inte kan prata och inte kan liksom bli tagna på allvar.
Grova seizures.
Kan helt plötsligt sitta alltså helt lugna liksom. Ja. Alltså de kan leva ett drägligt liv bara genom den här medicinen.
Ja.
Och den är ju lite en allround medicin liksom.
Visst. Här,
med inga farliga egenskaper överhuvudtaget.
Ja. Jag har en polare som har haft sömnproblem hela sitt liv som bara tar några droppar CBD-olja om dagen och bara har fått sitt liv helt omvänt och bara kan sova skitgott. Stämmer absolut inte för alla, men för honom skitbra.
Mm. Och där så att hela sig själv med de här grejerna i rätt dos för att gå in på salvia. Tror jag att det finns helt... För att när man tar de här grejerna, då händer det ju grejer. När man tar västerländsk medicin, då får man lite gissa vad de gör. Alltså du vet, paracetamol och Alvedon och allting sånt där. Man får lite gissa. Men jag tror nog huvudvärken släppte det. Jag svär, om du gör som jag säger så släpper huvudvärken till 100. Och det finns ingen, det är bara så där. Ja. Det finns, jag har testat, det händer grejer liksom. Och om du går runt i de här negativa tankarna och tar det här, då det händer grejer. Alltså det händer grejer direkt liksom. Så man har ju på ett sätt... ja men liksom hittat saker som med effekt liksom. Alltså med effekt på olika saker. Och ja, om du har gått lite för djupt in bort från dig själv och bara vill ha, bara börja flamsa med dina kompisar igen. Om du har blivit lite för allvarlig, om du har blivit lite för uptight, så syra liksom.
Ja.
Och det finns saker för, ja men det, alltså i rätt dos och i rätt tillfälle så finns det liksom enorma användningsområden för de här grejerna.
Ja.
Och det är där vi ska försöka botanisera ut till er. Och jag kom på det nu, det är ingenting jag har tänkt på innan, utan det här är första gången jag tänker på det. Så ska vi också liksom katalogisera det här åt er liksom. Så att ni kan, ja, men så att ni kan få en litet om det här skulle varit en modern ett modernt röda korsetskåp någonstans, som också skulle kunna hjälpa för andra grejer än bara, ja men du vet, magsår liksom, där Losec-industrin liksom drar in hur mycket som helst på att du ska vara stressad, på att du inte, om du röker marijuana så kan du inte sälja några Losec liksom. Men det finns en låda av läkemedel som botar fan det mesta, och det är inget alltså. Och jag tror inte på allt humbug och allt skit. Jag är ganska kritisk till det mesta. Men mina empiriska studier, det har botat många, många saker för mig. Som, är så här, som är så sjukt feta. Liksom.
Ja. Och inte bara liksom att det handlar om sjukvård, utan det handlar ju om friskvård också. Alltså absolut, jag botade min fot och min äckliga vagel med ayahuasca. Men framförallt så är det ju det att jag har... att det har liksom hjälpt mina känslor och mitt psyke att bli en fetare människa liksom.
Mm.
Och att komma fram till insikter som är både känslomässiga och mentala insikter som har gjort att jag har kunnat utveckla hela mitt system som människa till någonting liksom som är bättre än det var igår. Mm. Alltså så här, om och om och om och om och om igen. Och framförallt så är det ju liksom genom feta och roliga upplevelser. Alltså kul är ju det som framförallt är det som är.
Kolla nu blir vi exakt de som vi bara så här, nu blir vi de här shamanerna.
Vi pratar utifrån våra egna upplevelser.
Jo men exakt, men det jag skulle komma till, tas ännu djupare in på det spåret. Nej men alltså fan, det hade varit jävligt kul och visa någon av er som aldrig har testat vad det är vi pratar om. Det hade varit jävligt kul att liksom visa Ingegärd och Nasrim.
Två gamla, lite äldre damer.
Ja visst, alltså, bara så här.
Som är open-minded och lite nyfikna på det. Och som bara aldrig har råkat komma över det liksom.
Ja, alltså fan, det hade varit jävligt intressant.
Vi letar sen, efter er.
Vi hade alltså då förberett ett sånt jävla underbart retreat för er. Vi hade gjort alltså de finaste två kuverserna, ni kan tänka er. Vi hade gjort två stoner-kuverser till er med körsbär och jordgubbar på nattduksbordet. En askkopp i renaste guld med en färdigrullad spliff. Nej men hörni, fan, två gulliga tanter med öppet sinne, och ni får jättegärna känna varandra också. Och ni får också vara anonyma i allt det här om ni bara skulle vilja testa. Skulle jättegärna kunna få hälsa på halv åtta hos mig kontoret. Som egentligen inte är ett kontor utan världens mysigaste lilla ställe. Med bra vibb liksom. Och här skulle vi kunna
förvandla det till ett litet wellness center.
Ja,
med en riktig gurka på ögonen aura.
Fy fan vad roligt.
Och har du en moster eller liksom, ja, du kanske har en ung mormor till och med. Eller en härlig mamma.
Ja. Åh, vad roligt. Tänk att ta hand om, det är min dröm att ta hand om Ingegärd Nasrim.
Så mysigt. Då får vi försöka fixa spons på en goodiebag också med såhär hampa wellness produkter. Var inte det nice?
Och med såna hampa ansiktsmasker och vad fan vad fett. Så kommer de hit så har vi bara köpt ladd.
Ja, det vore just snyggt.
Ja, nej, det ska vi inte göra. Vi kommer att botanisera bland härliga grejer. Vi har precis fått en helt annan motivation. En sån motivation som schamaner bara kan få av pengar.
Alltså, vi har varit inne på vår Patreon-sida. Jag har haft lite problem med det där Patreon, för att jag har inte fattat hur någonting funkar överhuvudtaget. Men sen så sa Frej så här, ladda ner appen. Och så gjorde vi det. Och fan vad lätt det blev att se hur det funkar. Och nu ser vi ju namnet på alla som har gett pengar till oss och har skrivit så här fina meddelanden och grejer. Alltså jag blir så jävla tacksam och rörd och glad. Det är så kul. Det är jättekul.
Jag blir också jävligt tacksam. För det betyder att vi kan göra det här bättre och bättre och bättre. Och också att vi kan köpa riktiga puffskydd till mickarna. Till exempel då så skulle ju de här Patreon-pengarna kanske kunna gå till halvbottens med wellness spa.
Ja. Liksom.
Att ge Margit och Nasrim.
Köpa dyra ekologiska jordgubbar och mata damer med samtidigt som de röker spliff.
Hög kvalitativ syra från flugsvamp. Så, nej men fan, tack som fan. Och de som skänker över 40 dollar. De blir omnämnda i programmet som, och kommer att få vara del av ett projekt som vi håller på med.
Ja.
Som kommer att gunga mänskligheten i grundvalarna.
Men alltså, William Kettil här. Stort tack alltså. Det största tacket av dem alla.
Det är faktiskt jävligt stort tack, William Kettil. Du har så släng in 50 dollar. Det uppskattar vi som
så jävla schysst alltså. Helt sjukt schysst.
Även Leslie, fan äkta är du. Vilken fucking äkta jävel. Sen så den första. Nu ska vi se, är den första? Vilken är den första?
Jag fick ett meddelande om att det var Olle. Olle. Ja.
Fredrik Olle Olsson. Du är vår första Patreon.
Du har skrivit att vi ska åka till en utvald skola och ha en livesänd podd med frågestunder från eleverna. Alltså det är
väl asroligt.
Ja, men det är skitkul, men det är jätteviktigt att inte barn tar narkotika.
Ja, men då måste vi ändå få fråga, eller?
Ja, absolut.
Mm. Eller?
Du har helt rätt.
Då måste vi få ställa frågor så de är nyfikna. I alla fall, in och följ på Patreon. För ju fler som följer på Patreon, desto mer kommer vi kunna göra det.
Ja, precis nu i skrivande, pratande stund så tänker vi lägga upp ODZ eftersnacket på Patreon-sidan.
Det är faktiskt jävligt
den är skit, ja, det är, och den är skitroligt klippt. Alltså, jag älskar den. Vi fick den nyligen. Den ska upp där. Så småningom kommer den väl kanske komma på YouTube. Men ett tag så kommer den få ligga privat, alltså bara för Patreon-följare.
Tack som fan för att ni lyssnar. Sköt om er. Puss och kram.
Puss, puss. Ja, det var det avsnittet. Tack för att ni lyssnade. Och nu tänkte vi spela sommarens minst plågsamma sommarplåga för er av Mange Schmidt och Emma Järnfemma. Vad är den heter, Frej?
The Götto. Jävligt fet låt. Och jag är lite ledsen att jag inte lyckades samla ihop mig och vara med på den här låten. Men jag är glad också för Emma Järnfemma visar att hon kan flow.
Riktigt, riktigt bra.
Så fan vad roligt att ni kommer få lyssna på den låten nu.
När det mesta i livet är svart och vitt, när du är trött på allting och du måste ge. Du behöver distans, balans, en chans. Vem fick mot gett och du hamnar i trans. Du kommer känna dig hemma, Mange Schmidt och Järnfemma. Känslan av att aldrig känna sig fången, jag kommer aldrig glömma den där första gången. Livet, Pia. Det finns en plats som man alltid kan smita till. När det är tjafs överallt, är det dit man vill. Okay. Gettot är som ett annat land, där allting glimmar precis som en silvertand. Du kan dra dit när du vill, det finns alltid tid. No stress, ingen press, onda vila är fri. Och du kan ta mig på orden. Det här är himlen på jorden. Så kom hit när du känner det där suget. Här är gött och du inget förbjudet.
Det finns en värld där man alltid är välkommen. När man varit där känns det jämt som en självkommen. Så när man kommer tillbaka är man hem igen. Och upprepar den magiska stämningen. Och du kan ta det dit nu. När du inte orkar ta någon skit nu. Det tar en sekund och det är gratis. Livet är gött och det är magiskt.
Livet. Det finns en plats som man alltid kan smita till. När det är tjafs överallt, är det dit man vill. Livet.